Så, om ni har era biblar med er så får ni gärna slå upp till första Korintierbrevet kapitel 4. Nytt kapitel. Kapitel 4. Jag ska läsa de fem första verserna i kapitel 4. Så 1 Kor 4:1-5. Lyder så här. Alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Men mig gör det inget om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Nej, jag dömer inte ens mig själv. Jag har inget på mitt samvete. Men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Amen. Så vi har nyligen avslutat kapitel 3. Tredje kapitlet i första Korintherbrevet. Där vi då göra en kort sammanfattning av det vi såg på förra gången. Så punkt 1 var att vi inte skulle bedra oss själva. Det är en verklig fara. Paulus använder sådana ord inte för att ha en retorisk poäng eller ett retoriskt knep, utan han förmedlar en verklig fara med var och en att inte bedra sig själv. Och det, för det andra vi såg att vi inte skulle förtrösta på världslig vishet. Påminnelse förstås om det vi redan har gått igenom genom dessa tre första kapitel, som handlar till stor del om världslig vishet och gudomlig vishet. Och sen det tredje, att världens vishet är förgänglig. Och vi såg det för första gången ur Guds perspektiv förra gången, att det även för Gud är förgänglig. Tidigare har vi sett att världens vishet är dårskap när den jämförs med gudomlig vishet, men att se den ur Guds perspektiv är också att se den som en dårskap, som någonting förgängligt, någonting som Gud ser ner på. Och det fjärde var att vi inte bör skryta över människor, att vi då vi inser hur förgänglig världens vishet, världens klokhet och dess vältaliga ord är, att inte ta människor som sådana förebilder att vi börjar skryta över dem. Se dem som vår ledare eller vår skiljelinje. Som skiljer oss från goda människor eller onda människor. Eller från rätt eller fel. Att inte skryta över människor. Och sen den sista. Att indelningen i grupper enligt ledare, som alltså var problemet. Som vi redan såg i första kapitlet. Länge, länge sedan känns det som att indelningen i grupper enligt ledare är bakvänt för kristna. Det är något som är tvärt emot vad Guds vishet uppenbarar. Och detta eftersom, det var Paulus slutsats här, allt är vårt. Paulus är vår, Apollos är vår, Kefas är vår. Alla kristi tjänare är våra. Det är församlingen, det är korintierna, så det är våra. Därför bör vi inte dela oss efter den, eftersom det redan tillhör oss. Och det tillhör oss för att vi allihopa, alla kristna, alla heliga tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud. Och Gud är allting skapare, allting tillhör honom. Om allting tillhör honom, så är det också vårt. Det var alltså Paulus poäng. Så problemen då i församlingen, de här tvisterna och stridigheterna, delningen enligt olika ledare och avundet som vi också så att Paulus nämnde. Allt det här har nu då fått en behandling. Vi har gått igenom det, Paulus har tillrättavisat det. Han har försökt korrigera korintiernas och vår syn av detta. Vi har ännu en sak kvar, ännu någonting som hör ihop med dessa problem, någonting som är aktuellt i synnerhet för Paulus. Det är det som vi kommer till här i kapitel 4. Och vad är det? Jo, det är då Paulus själv. Hans ställning. Hans apostlaämbete. Som då har blivit ifrågasatt. Har attackerats av vissa i Korint. Vi kommer att se det här i kapitel 4. Som är början då i vers 1. Står det så här. Alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Och det här då fortsätter förstås på det förra vi såg, slutet av kapitel 3. Dessa oss syftar tillbaks igen på dessa tjänare, Kristi tjänare, Guds utvald tjänare. Paulus, Apollos, Kefas. Och även här i kapitel 4 introduceras en annan, Timoteus, en av Paulus främsta medarbetare. Det är dessa ossen. Man kan se dem som att Paulus säger oss apostlar i en vidare bemärkelse. Inte bara det 12 som Herren Jesus utvalde. Utan även apostlar i en vidare bemärkelse. Det som är utsända för att predika, för att tjäna församlingarna, grunda församlingar och så vidare. Så det är det som Paulus nu tar fasta på här. Han säger, alltså ska man se oss som Kristi tjänare. Så här bör korintierna se på Paulus, på Kefas, på Apollos, på dessa tjänare. Det här är det sätt som ni bör se dem som. Och vad är då det? Vad är det som de är? Som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Och det var vi inne redan på i förra kapitlet. Vi såg att ledarskapet är ett tjänande ledarskap i den kristna församlingen. Att det inte finns ledare som leder bara för att upphöja sig själv, utan det leder genom att tjäna. Genom att bli som en tjänare. Så är Paulus, så är Apollos, så är Kefas, så är alla dessa Herrens apostlar, både i, när vi talar om det 12 och en utvidgad bemärkelse. Det är tjänare, Guds tjänare, Kristi tjänare som det står här. Det är Guds egendom, det tillhör Gud, det var slutklämmen i förra kapitlet. Allt tillhör Gud och därför tillhör allt oss också. Det är Guds egendom, han får göra som han vill med den. Han har sänt ut den, det är hans tjänare och det utför hans syften. Tillhör Gud, det tillhör Kristus. Det här ordet för tjänare som han använder här är inte det vanliga ordet för tjänare. Det grekiska ordet hyperetes som används, eller som betyder ordagrant under roddare, någon som är en roddare i ett fartyg, en som sitter allra längst ner i ett skepp och ror, har den uppgiften att sitta vid årorna och ro, en underroddare. Men ordet används i den betydelsen att det är en tjänare, någon som står under någon annans befäl. Som en slav förstås på ett skepp, ett galärskepp. Står under sitt befäl. Eller den som står över den slaven. I Nya Testamentet så används det här ordet om tempelvakterna. I evangelierna vi ser om översteprästernas tempelvakter. Som de sände ut för att utföra deras uppgifter. För att hålla ordningen i templet. Det kallas för det här ordet hyperetes, tjänare. Så betydelsen är förstås att det är tjänare som står under en annans befäl. Faktum är att det här ordet används endast en gång i Paulus brev. Det här är det enda stället överhuvudtaget som det används utanför evangelierna och apostlagärningarna. Det som man kallar för en hapax legomenon. Alltså ett trevligt uttryck som ni kan skryta med att ni kan. Hapax legomenon, alltså, betyder att det används bara en gång inom en viss kontext av en viss författare. Det är då här i Paulus, så är det här ordet hyperetes, en hapaxlegomenon, och det betyder alltså det, att man kan inte jämföra olika sammanhang där ordet används för att komma fram till dess betydelse. Hapaxlegomenon är alltså ett ord som i värsta fall man inte vet vad det betyder. Det finns bara en gång nämnt i ett visst sammanhang. Och här då i Paulusbreven så används det en endaste gång. Och antagligen så är inte Paulus syfte att mena dessa tempelväktare som det talas om i evangelierna. Paulus söker inte säga här att man ska se oss som Kristi tempelväktare. Det vore synnerligen opassande för sammanhanget. Utan troligtvis är det han menar är den här allmänna betydelsen, att det är en tjänare som står under någon annans befäl. Och i det här fallet då förstås Kristus. Det är Kristi tjänare, det står under Kristi befäl. Och det andra ordet som Paulus använder här, det som de bör se honom och andra apostlar som, är förvaltare. Förvaltare. Det är det grekiska ordet oikonomos, förvaltare, eller kamrerare, ekonomichef kan ni tänka det som. Oikonomia betyder förvaltning, alltså ekonomi, vi får ordet ekonomi därifrån, och ekonomia. Det betyder alltså någon som förvaltar. Det är det det betyder. Förvaltar åt någon annan, affärer, ekonomi, hushåll. Ordet oiko betyder hushåll. Så det ord som Paulus använder, alltså en som har anförtrotts någon annans egendom. Någon som är som en slav under en herre, men har fått myndighet att förvalta denna herres egendom. Det är den bilden han målar upp. Vi som var här och deltog i den här studien där vi läste igenom John MacArthur's Slave, så kanske kommer ihåg att där gick vi igenom hur den här slavsamhället såg ut i romerska riket, i den grekiska världen. Det var väldigt vanligt med slavar. Det fanns slavar som kunde vara en form av chef, och det fanns slavar som var väldigt lågställning. Och det här är då en form av slavchef som fortfarande är slav i sig själv, men han har fått ett förtroende. Han har fått någonting att förvalta, sin herres egendom. Det är det som den bilden Paulus målar upp här. Den är inte heller svår att förstå förstås för Korintien, som levde i ett sådant samhälle med mycket slavar, mycket slavekonomi. Och Herren är förstås Kristus, Kristi tjänare. Mycket tydligt att det är Kristus det handlar om. Och det som Paulus och de andra har fått att förvalta är Guds hemligheter. Guds hemligheter, och det är förstås Guds ord, Guds uppenbarade ord, evangeliet, Kristus och honom som korsfäst, Guds vishet. Alltså det är samma ord som vi använder, eller som vi stötte på i kapitel 2, vers 7, där det stod Guds hemliga och fördolda vishet. Där är det ett adjektiv, ordet hemliga alltså. Så det är någonting som är hemligt, någonting som är fördolt, har varit fördolt i gångna tider, men nu blivit uppenbarat i Kristus Jesus genom den helige ande. Det är alltså evangeliet. Evangeliet. Så Paulus och de andra apostlarna, de andra tjänarna, tillhör Kristus. Det är hans egendom. Han är Herren. Han är den som har gett dem någonting att förvalta. Och det han har gett dem att förvalta är evangeliet. Det är vers 1. Så vers 2 då, står det så här: av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Så här ser vi då förstås vad som förväntas av en förvaltare, kort och gott. Paulus fortsätter från i en föregående vers för att visa vad bör en sådan förvaltare, vad bör en sådan tjänare utföra, vad är det främsta kravet på en sådan tjänare, en sådan förvaltare av Guds hemligheter. Och det är förstås att det som krävs är att det visar sig pålitliga, pålitliga, alltså värdiga det ansvar det har anförtrotts, kort och gott. Så notera alltså att det som krävs inte är vishet, det är inte kunskap, det är inte vältalighet, så som korintierna var väldigt benägna att söka, och i viss mån även vi denna dag. Utan det som krävs, eller det som förväntas av en sådan förvaltare, är pålitlighet, eller ordet som används här, pistos på grekiska, betyder trogen, trofasthet, troende. Kristna kallas för detta, pistos. Hoi pistoi, ett uttryck som används i Apostlagärningarna 10:45. Det troende judarna, står det där. Hoi pistoi, det troende, det trofasta. Så det är det primära kravet på en Guds förvaltare, en Kristi tjänare, att han ska visa sig vara pålitlig, trogen sin uppgift. Han behöver inte ha en vishet och en vältalighet, utan pålitlighet, trofasthet, trogenhet är det främsta kravet. Det krävs att alla kristna för den delen. Det är inte något som bara krävs av de som predikar eller talar eller leder eller syns mest. Det krävs av samtliga kristna. Igen, det som vi såg tidigare, det används om kristna. Hoi pistoi, det är troende, det är trofasta. Men framförallt bör det synas i det som leder, det som är ansiktet utåt för församlingen. Det som undervisar, förkunnar. Men det finns förstås också andra kvalifikationer på en ledare i församlingen. Det här är inte på något vis en fullständig lista på alla kvalifikationer, alla krav på en ledare. Det kan man läsa om i första Timoteus brev och Titus brev. Men fokuset här är att ställa fram det krav som endast Gud kan bedöma, som endast Gud har förmågan att granska, att se huruvida vi uppfyller det. Och det är då om vi är trofasta, pålitliga, den kallelse. Det är viktigt för fortsättningen här, för korintierna, som vi ska se, var måna om att döma, måna om att granska. Deras uppdelning i olika grupper tyder på att det var snabba med att välja sida, snabba med att bedöma de olika ledarna, snabba med att bedöma deras undervisning, deras predikningar. Jag gillar han för han talar så vist. Jag gillar han för att han har så djupa insikter. Jag gillar han för att han har skägg. Och jag tappar bort min poäng där med just det skägget. Borde jag inte ha sagt. Men det viktiga var alltså att det som Paulus igen vill få fram här, att korintierna inte har denna förmåga att bedöma. Det främsta kravet, det primära kravet, som är i en pålitlighet, trofasthet, trogenhet. Så vers 3 då. Men mig gör det inget om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Nej, jag dömer inte ens mig själv. Så baserat nu på de här två föregående verserna, de två första verserna det här kapitlet. Alltså att Paulus, och nu ser vi hur det blir en mer personlig grej för Paulus här. Han byter pronomen, han går från att ha en allmän bedömning eller en allmän syn på Kristi tjänare, Kristi förvaltare, till att vara någonting väldigt personligt. Jag kan se en liten glimt av personen Paulus själv här. Så baserat nu på dessa två verser, att Paulus är en Kristi tjänare, att han är en förvaltare av Guds hemligheter, alltså någon som lyder under sin enda herre, någon som är i, står under hans befäl, någon som lyder honom, någon som förvaltar hans egendom, som det också säger, Kristus, Kristi egendom. Det är inte korintiernas egendom han förvaltar, det är inte deras auktoritet han står under, utan Kristi egendom, Kristi auktoritet. Att det som krävs av honom, det som krävs av någon som leder församlingen, det som krävs av någon som förvaltar Guds hemligheter, är pålitlighet. Och att det är endast den Herre som har gett Paulus detta förvaltarskap, som har kallat honom till att vara tjänare. Det är endast denna Herre som har förmågan att bedöma pålitligheten, bedöma trofastheten. Och därför är all mänsklig bedömning, all mänsklig granskning irrelevant. Det är inte människor som kommer att fälla avgörandet om vi har varit pålitliga, utan endast den Herre som har sänt sina tjänare. Så det finns tre grupper här, vers 3, som dömer eller kan döma. Den första gruppen är då korintierna. Men mig gör det inget om ni korintierna, eller någon mänsklig domstol. Det är då världen i sin vishet, världen i sina domar. Och den tredje är Paulus själv. Nej, jag dömer inte ens mig själv. Så dessa tre grupper har någonting gemensamt. Det de har gemensamt är att de alla är människor. Det är några som inte kan bedöma pålitligheten. Det är några som inte har den förmågan att granska, att döma. Och detta är huvudpoängen med denna vers. Men hela detta stycke, allt det som Paulus säger här i dessa inledande verser, detta hans försvarstal, om vi kan kalla det för det, till korintierna, det är det att Paulus och hans apostlatjänst, det ämbete han har fått av Kristus Jesus själv, det förvaltarskap han har fått att utlägga ordet, att predika ordet, att förkunna evangelium, är en sak som endast Gud kan döma och granska och se om Paulus har varit pålitlig, trofast. Det är poängen. Troligt fördöma är anakrino, samma som användes i kapitel 2, vers 14. Då såg vi att det betydde att döma, överväga, avgöra i sammanhanget av en undersökningsprocess som går före själva domen, den slutgiltiga domen. Så det är inte så domen i sig, utan det är undersökningen före domen. Anakrinon. Så det vi ser här, och det vi får en inblick, en unik inblick i personen Paulus, är att han är hans relation till korintierna. Att det är villiga att granska, att döma honom. Att sätta sig som domare på domarsätet och studera Paulus och se det han har gjort och det han har undervisat. Och döma honom. Är han en apostel? Är han deras apostel? Det här är förstås någonting som bör ha påverkat Paulus personligen. Vi vet att Paulus spenderade mycket tid i Korinth. Han, när han kom dit på sin andra missionsresa, han hade blivit motsagd av judarna överallt. De reste genom Grekland, fått motgång efter motgång, kom så till Aten, såg all avguderi där, blev motsagd av filosoferna och de som lyssnade till honom där. Och så kom han till Korinth. Och samma mönster, samma sak upprepade sig. Judarna sa emot honom. Så han skakade av sig dammet, gick bort från judarna och tog in hos hedningarna och började nu undervisa hedningarna också. Så vi ser en Paulus som har blött, som har svettat, som har gråtit, som har kämpat för evangeliet. Han har utgett sig själv. Han har spenderat tid där i Korinth. Han har varit som en andlig fader för dem. Han har fött dem andligen, gett dem evangeliet, andligt liv genom detta evangelium. Och så ser han reser bort. Apollos kommer dit, Apollos utför sin tjänst. Apollos reser bort, så får han dessa rapporter om att det har uppstått splittringar, det har uppstått stridigheter. Dessa korinter har så snabbt visat att det är omogna, att det inte alls är redo för sina tjänster, att vara en församling, att vara Guds representanter i denna väldigt omoraliska stad i Korinth. Och så får han också dessa rapporter om att det finns en väldigt stark anti-anda i Korinth mot honom, just specifikt mot honom, en anti-Paul-rörelse, Paulus-rörelse. Det bör givetvis ha påverkat. Det bör givetvis ha tagit sig in under huden på honom, orsakat honom sorg, orsakat honom stress, kanske också ilska av någon, i någon form. Så igen, vi får en inblick i Paulus liv, i personen Paulus, vem han är. Han byter här till att bli så specifik, fokuserad på sig själv, men mig gör det inget. Nej, jag dömer inte ens mig själv. Men det som det inte har lett till, det som inte har fått Paulus att ändra sig, är hans övertygelse om sin uppgift, sitt kall, det som Herren Jesus har sänt honom att göra, som vi har läst om ett antal gånger i Apostlagärningarna, hur han på sin väg till Damaskus såg ett ljussken, föll av sin häst eller vad det nu var han red på, föll till marken, stoppades i sin väg till Damaskus och hörde Herren Jesus tala till honom. Hörde Herren Jesus ge honom en ny uppgift. Nu kallar jag dig, nu sänder jag dig till hedningarna. Du ska bli ett ljus för många hedningar. Denna uppgift, detta kall är fortfarande hans övertygelse. Detta hade han inte förlorat ur siktet. Hans uppgift, hans ämbete. Mig gör det inget, säger han. Det visar att hans tjänst som apostel inte var rotad i hans känslor. Inte var rotad i hur han uppfattades av människor. Inte var rotad i vad människor sa och människor bedömde honom. Inte var rotad i någonting sådant, utan enbart i det som Herren Jesus hade sagt åt honom. Så Paulus är inte arrogant eller nonchalant, inte ta till sig kritiken här eller på något sätt sådant, eller se sig som att han skulle stå bortom all tillrättavisning, att han som påvarna idag skulle vara ofelbar på det sättet. Ofelbar som skriften är ofelbar. Ingenting av det han gör, ingenting av det han säger skulle kunna vara fel eller vara synd. Vi ser själv att Paulus måste konfrontera aposteln Petrus i Antiochia. Då Petrus hycklade, då han höll sig avskild från hedningarna. Så även apostlarna kunde behöva tillrättavisning. Men det visar att han skall igen inte basera på människors tankar, människors vishet, vad det säger eller vad det bedömer, utan enbart på vad Gud har uppenbarat genom Jesus Kristus. Så mig gör det inget, Paulus inledande ord här. Sen har vi det här ordet mänsklig domstol. Mänsklig domstol som ordagrant lyder mänsklig dag. Mänsklig dag. Och det är då bör man se i ljuset av det här ordet den dagen som vi såg i kapitel 3, vers 13, som är en referens till Herrens dag. Den ultimata domen då alla människor ska dömas, både troende och icke-troende, ska få sin dom. En referens till, som går tillbaka till det, till Herrens dag, då all slutgiltig dom ges. Till skillnad från det så är människors dag, alltså människors domar, deras tillfälliga dom, deras temporära granskningar, domar, den tid då det kan granska människor, granska deras handlingar och ge sin dom i det. Och här är då samma poäng igen som Korintierna. Det är enbart Gud som ger den slutgiltiga domen. Det är inte de mänskliga domstolarna som ger den slutgiltiga domen. Det är inte världen med all sin vishet, sin klokhet, som bedömer vad Paulus säger och fäller domen. Utan igen, enbart Gud har möjligheten att bedöma Paulus och hans tjänst. Ingen mänsklig domstol, ingen mänsklig dag kan bedöma den. Och sen avslutningen på den här versen: jag dömer inte ens mig själv. Och det är ju, det är lätt att tro att vi har förmågan att döma oss själv. Vi som känner våra hjärtan, vi som känner våra avsikter, våra innersta tankar, vi som ser hur mycket synd det finns, vi som ser om vi har en god avsikt eller en ond avsikt, att vi har förmågan att bedöma om vi är pålitliga, om vi är trogna Herren skall. Men inte ens vi själva, inte ens Paulus själv har förmågan, inte ens den människa som bäst känner Paulus själv, har förmågan att bedöma huruvida han är pålitlig, huruvida han är trofast. Enbart Gud, enbart den som är Herre, har den förmågan. Det är Kristus Jesus själv. Så vers 4 då: jag har inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Och igen då, det här är ju huvudpoängen med hela stycket, med alla detta verser, med Paulus försvar, hans apologia, att det är Herren som dömer mig. Det är ingen annan som kan ge en dom i detta fall. Det är han som har sänt ut mig, det är han som har kallat mig, det är han som dömer mig. Väldigt tydligt att Paulus försvarar sig själv här. Jag har ingenting på mitt samvete. Det betyder inte att jag är frikänd. Han känner ett behov av att försvara sig. Åh, varför attackerar ni mig? Varför anklagar ni mig? Jag har ingenting på mitt samvete. Men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Paulus visar sin mänskliga sida, som vi ser i alla böcker i Bibeln. de mänskliga författarna bakom skriften. Att inte det är ofelbara. Att även det är syndare med behov av en frälsare. Att även det som fått så mycket och som genom den helige andes ledning skrivit ner dessa ord som är ofelbara. Även det vet att det är syndare. Även det vet att det kan göra fel. Även Paulus vet att han är en syndare. Och han vet att det finns synd i honom som borde skicka honom till helvetet. Det finns gärningar som han har gjort som borde leda till att han hamnar i den eviga elden. Den största av syndare som han kallar sig själv. Så det blir väldigt personligt för honom. Mig, mig, jag, mig. Är de här pronomena han använder här. Så han försöker försvara sig. Och det är inte nödvändigtvis mot det som hörde till Apollosgruppen eller Kefasgruppen eller Kristusgruppen. Utan igen, det är en specifik anti-Paulusgrupp som attackerar. Som förkastar hans apostelämbete. Som förkastar hans tjänst. Vem är han? Vem tror han sig vara? Han talar så visa ord i sina brev, men då han kommer hit så är han ingenting. Det syns mer av det senare i det här brevet, synnerhet andra Korinthierbrevet. Om ni vill läsa mer om det, kapitel 10 handlar om Paulus försvarar sig mot dessa superapostlar, som han kallar dem. Med en tydlig ironi förstås. Det som Paulus då säger igen är inte att han är felfri, att han är syndfri, utan att hans samvete är fritt. Från Romarbrevet vet vi förstås att Paulus ser sig som en som är som en som där synden bor i hans kött. Han är fast under synden, att han inte gör det han vill. Att det han inte vill, det gör han. Att han utför en kamp, ett krig i sin kötsliga kropp. Han är fortsättningsvis kvar i syndens kropp. Han är fortsättningsvis kvar i den kropp som ska dö. Han är långt ifrån syndfri. Men hans samvete är fritt. Så långt som Gud har gett honom förmågan att bedöma. Så har han inte gjort någonting som är fel. Han är fri. Men han invänder snabbt att allt det är irrelevant. Hans bedömning är irrelevant. Det betyder inte att jag är frikänd. För frikännandet tillhör enbart Gud. Enbart Herren som kallar sina tjänare. Som ger dem sitt förvaltarskap. Endast Jesus Kristus är den som frikänner. Ordet Herre, Kyrios, är förstås en referens till Jesus Kristus som det alltid är i Paulus brev. Här tillskriver då Paulus Jesus den slutgiltiga domen och visar på samma gång att Jesus är Gud. Det är endast Gud som utför denna sista dom. Herrens dag som den talas om i Gamla testamentet. Vems dag är det om inte Kristi dag? Jesu dag. Jesus är alltså Gud. Och det vi kan inse här är att ledare församlingen, eller apostlar här i den här texten, ledare i församlingen än i denna dag, är inte ämnade att vara människobehagare utan Guds behagare. Vi bör försöka vara Gud till mötes, inte människor till mötes. Inte söka efter deras godkännande, deras behag, utan efter Kristus godkännande, Kristi behag. Bör inte söka efter det världsliga, det kötsliga, utan det gudomliga. Och i ett av de sista breven som Eller kanske det sista brevet som Paulus skriver innan han dör som martyr, andra Timoteusbrevet. Han skriver till sin gode vän, sin närmedarbetare Timoteus. En av hans sista uppmaningar och förmaningar till denna Timoteus som ska ta över tjänsten eller föra vidare allt det som Paulus har undervisat om. En av hans sista förmaningar är dessa, kapitel 2, vers 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Inför Gud, inte inför korintierna, inte inför efesierna, inte inför kejsaren, inför Gud. Som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Detta är den kristna ledarens främsta mål. Att vara Gud till mötes. Att behaga Gud framom människor. Och så sista versen då, vers 5. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Det inledande orden är fäll därför ingen dom i förtid. Och egentligen missar det Paulus kraftfulla uppmaning, den form av befallning han ger här. Det är som att han säger, därför sluta upp med att fälla domar. Utropstecken. Det är en direkt befallning. Förstår ni inte? Ni mina barn i tron, jag som har undervisat er, jag som har gett er så mycket, fattar ni inte? Sluta upp med det. Det är som när en förälder blir upprörd på sitt barn som inte lyder och säger till på skarpen, sluta! En direkt befallning på grekiska. Och det är förstås ett tecken på att det är precis det som korinten håller på med. Det är deras olydnad, deras omogenhet. De håller på att fälla domar i förtid. De sätter sig som domare över Paulus, över Apollos och Kefas och över alla kristi tjänare. Och tror att de har kunskap, de har vishet, Sofia. De är andliga. De har alla dessa andliga gåvor som bekräftar hur mogna de är. Och de sätter sig som domare och säger sig vara någonting i Paulus. Han är inte vår apostel, han är inte vår tjänare. Sluta upp med det, säger Paulus. Och i förtid är förstås då detsamma som före Herrens dag, före Kristi återkomst i härlighet. Han ska döma alla, allt levande, allt dött. Nu ser vi av bisatsen innan Herren kommer. Det vill säga, så länge som vi lever i det här livet är vi oförmögna om att fälla en dom, att granska och bedöma trofastheten, pålitligheten hos Herrens tjänare, hos Guds apostlar. Även om vi har apostlar i den bemärkelsen i denna dag, men Herrens utsända, hans ledare eller hans pastorer, hans fåraherdar. Det är enbart Guds uppgift. Bedöma deras pålitlighet. Bedöma deras trofasthet. Vi ser här då den direkta orsaken, direkta förklaringen till att det är enbart Gud som kan bedöma slutgiltigt. Och förstås inte bara alla tjänster i sig, utan specifikt Paulus tjänst som det handlar om här. Paulus apostlatjänst. Kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter. Detta kan endast Gud göra. Förvaltningens, eller förvaltarskapets främsta krav är alltså pålitlighet, trofasthet. Och det är enbart Gud som ser i mörkret, som avslöjar alla avsikter. kan bedöma trofastheten. Det gäller både goda och onda avsikter. Allt gott vi gör, allt ont vi gör. För den som gör det goda, den som utför Guds vilja, följer hans befallningar, även i det fördolda, jag kanske i synnerhet i det fördolda, det ska bli uppenbart på Herrens dag. Det har gjort deras avsikter, deras tankar, deras gärningar. Det kan ingen människa bedöma. Det kan ingen kyrklig grupp, ett ekumeniskt råd bedöma. Ingen biskop kan bedöma. Ingen påve kan bedöma. Enbart Gud. Han ska bedöma det. Och han ska ge beröm. Samma med det onda. Allt ont vi utfört i det fördolda. Alla onda avsikter, själviskheten, ska komma fram, ska visa sig för vad det är. Ingenting sådant kan människor heller bedöma. Hur vi har agerat, vad det är själviskhet, vad det är med en ond avsikt. Lyfta upp oss själva. Eller vad det är med en god avsikt. Att göra oss mindre. Kristus större. Endast Gud ser hela bilden. För att nu det inte detta ska leda till missförstånd. Ni ska gå härifrån och tro att det finns. Ni kan ingenting göra. Ni kan aldrig kritisera någon som predikar. Eller kan aldrig tillrättavisa någon som står här och utlägger texten. Så betyder inte detta att det inte finns någon dom i församlingen. Församlingsdisciplin är en nödvändig del i en sund församling. Läs Mark Devers bok. En sund församling. Nästa kapitel så kommer just detta. Denna församlingsdisciplin att komma upp. Kommer att tala om en man som har begått sexuell omoral. Paulus kallar församlingen där att utesluta denna man ur församlingen. Så helt klart bör det finnas dom. Helt klart bör människorna i en församling granska, bedöma handlingar, bedöma det som sägs. Men i det här fallet är det fråga om en sådan bedömning som endast Herren kan utföra. Trofasthet i tjänst är det som kommer att belönas. Det är endast Herren som gör det. Detta guld, silver och edelstenar som vi såg i kapitel 3. Slutet här av denna vers. Då ska var och en få sitt beröm av Gud. Alltså då ska Gud verkligen döma, granska i enlighet med den uppgift som Gud har gett till var och en. Det förvaltarskap han har anförtrott. Och han ska ge lön i enlighet med det arbete han har satt dem att utföra. Detta är beröm från Gud. Beröm från Gud. Inte från människor. Inte från oss. Hur kära ni än må vara, så det är inte ett beröm från er. Eller ett beröm från mig. Det är inte beröm från någon människa. Det är inte beröm från änglar. Utan det är beröm från Gud. Beröm från Gud. Hur kan en människa bli berömd av Gud? Hur kan vi någonsin göra oss förtjänta av beröm? Vi som är syndare. Född i synd. Fast i vår dödliga, syndiga kropp. Hur kan vi förtjäna beröm? Och det kan vi givetvis inte. Ingen människa förtjänar beröm. Det är inte fråga om förtjänst eller merit. Det är ett beröm som är en följd av att man gjort det man är kallad till. trofasthet, pålitlighet. Det är det som Gud kräver. Det är lön snarare än förtjänst. Att göra det som din Herre har gett dig att göra. Matteus 25:21 säger: bra du gode och trogne tjänare, du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje. I enlighet med vad Herren ger oss ska vi få lön, ska vi få beröm. Beröm av Gud. Så för oss, för oss troende och främst för oss nu som har en sådan uppgift att leda och undervisa, predika. Vad kan vi ta med oss? Det som räknas hos Gud är inte hur många som lyssnar till din predikan. Det är inte hur många som sitter i bänkarna eller på stolarna. Det är inte hur många som tittar på videon eller på livestreamen. Det är inte hur många som läser våra böcker ifall vi skriver. Det är inte hur många som kallar oss att tala på konferenser. Det är inte ens det. Mängder av människor som kan komma och säga: det är på grund av din predikan som jag insåg min synd. Det är inte det som räknas hos Gud. Utan din trofasthet. Din pålitlighet. Hur trogna vi har varit. Den uppgift som Gud gett oss. Han har gett oss evangelium. Han har gett oss kunskap. Han har gett oss förmåga. Hur har vi förvaltat den? Har vi varit trofasta då det stått, eller suttit en, var tre eller fyra i bänkarna och lyssnat till oss? Har vi fortsättningsvis varit trogna och predikat evangeliet för dessa några fyra eller tre eller två som Herrens utvalda, dyrbara som det är i hans ögon? Eller har vi bedömt vår tjänst enligt hur många som lyssnar till oss? Om församlingen växer eller om den inte gör det. Om det kommer in pengar på kontot eller om det inte gör det. Ingenting av det räknas hos Gud. Det är trofastheten, pålitligheten som man kommer att granska hos dig. På Herrens dag ska det bli känt om du, trots att du med dina egna ögon till det yttre inte såg Herrens rike, inte såg hans två eller tre utvalda som satt där och lyssnade till dig. Då ska han visa dig hur du var trofast eller inte trofast. Och gav dem evangelium eller inte gav dem. Hur du utgav dig själv. Hur du var som en tjänare för dem. Och vägrade låta dig stoppas. För att dina egna ögon inte står framgången. Och för er som lyssnar gäller samma sak. Det är inte till det yttre som i hur många som sitter här. Om det är det så är jag i stor knipa. Det är inte enligt hur många som kommer hit varje söndag. Eller som talar väl om oss. Eller som kommer till våra konferenser. Eller som kallar oss att tala på konferenser. Eller någonting sådant. Det är inte det som räknas hos en trogen ledare, en trogen tjänare. Det är deras trofasthet. Det är deras pålitlighet att förtrösta på Gud. Att han kan ge frukt även där det är som om det inte fanns någon frukt. William Carey tjänade 7 år i Indien utan en enda som omvände sig. 7 år i ett främmande land. Lärde sig språken. Översatte Bibeln. 0 konvertiter. Men Gud visste att han var trofast. Och han fick sin lön. Redan i detta liv. Och framförallt i det eviga livet. Och eftersom vi inte kan. Vi inte har förmågan att se detta perspektiv. Detta eviga perspektiv. Det som Gud har kallat dessa utvalda. Och på det sätt han kallar dem. Så kan vi inte bedöma. Hans tjänare. Så församlingen är inte kallad att sätta poäng. Eller lyfta upp olika ledare framför andra. Vi är av Kyle för att han är så erfaren. Vi är av Daniel för att han är så teologiskt bevandrad. Vi är av Don för att han är, har en sån manlighet. Inte så. Utan vi bör emulera den trofasthet som ledarna bör visa. För där ingen trofasthet finns, där ingen pålitlighet finns, där finns heller inget bibliskt ledarskap. Och till sist också för icke-troende. För det som inte har kommit i tro på Herren Jesus. Som har förkastat hans ord, som har förkastat honom. Som har satt sig över honom och bedömt honom, som har blivit som hans domare. Och sagt att han är svag, han är som en dåre. Han är inte Gud. Han är bara någon påhittad figur. En saga. Kan ni tro på sånt? Till er som tänker så. Din bedömning är om möjligt ännu mer irrelevant. Om församlingsmedlemmars bedömning är irrelevant så är din bedömning ännu mer irrelevant. Du har inte ens fått Guds helige ande som kan uppenbara hans ord. Och du tror att du kan döma över Gud. Nej, i slutändan är det Gud som dömer dig. Du kommer också att stå där på den domens dag då alla trofasta ska bedömas. Deras lön ska ges. Du kanske kommer att stå där och säga, den personen talade inte rätt. Världen sa så här och han sa så där. Han bör inte få lön. Vi vet, vi är smarta, vi är visa. Herren ska döma dig. Han ser till sin tjänares trofasthet. Och du ser endast till din egen synd. Det som däremot har en evig följd är din bedömning av Kristus Jesus. Hur du förhåller dig till honom. Om du som du nu är i din synd domar över honom. Då väntar dig enbart detta. Evig dom. Den brinnande eldsjön. Bibeln säger att den som inte tror är redan dömd. Redan. Det är som att du redan levde i domen. Redan var kastad i eldsjön. Men om du inte sätter dig som en domare över Kristus. Om du inser att du är den som ska bli dömd. Att dina synder ska ställas fram. Och lösensumma krävas för dig. Att du står där förlorad. Ditt hopp är ute. Det finns ingenting som talar för dig. Förutom Kristus Jesus. Att han är den enda vägen till evigt liv. Till Gud. Till försoning med Gud. Om du inser detta. Om det hugger dig i hjärtat. Om du vet att du är en syndare. Och att han, Gud, kommer att döma dig rättfärdigt. Och vänd om till Kristus denna dag. Tro på det löften han har gett. Att den som tror på honom ska bli frälst. Det finns evigt liv. Rättfärdiggörelse. Försoning med Gud i honom. Han är den enda frälsaren. Han är också den enda domaren. Vänd om och förtrösta på honom. Ska han ge dig evigt liv. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, vi vill komma inför ditt ansikte denna söndag. Vi har insett att vi gjort oss skyldiga till att sätta oss över varandra, bedöma varandra, göra det som Paulus varnade Korintierna om att inte göra, att fälla domar före vår Herre Jesus kommer, att försöka bli som någon som kan se in i andra människors trofasthet och pålitlighet. Åh, Fader, förlåt oss. Må vi istället överlämna allt det till dig. Överlämna allt det till vår Herre Jesus, som är den enda som ser till vår trofasthet. Förtrösta på honom. Förtrösta på hans dom. Att den är rättvis. Åh, Fader. Hjälp oss att vara sådana som ser till dina tjänares trofasthet, som emulerar den. När vi ser den stå där och troget förkunna ordet dag efter dag, eller vecka efter vecka, eller år efter år. Och oberoende vad världen säger, och oberoende vad våra ögon säger, är trofasta sitt kall. Åh, Herre, hjälp oss att emulera denna trofasthet. Så som vår Herre Jesus själv var trofast. Ända in till döden. Då alla hans lärjungar övergav honom, var han ändå trofast. Åh, Fader, hjälp oss att vara trogna våra kall. Trogna våra uppgifter. Så att vi får lön på den dagen. Berömmelse från Gud. Fader, vi ber också för dem som har hört dessa ord. Åh, Herre. Och som inte tror. Må det göra avtryck i deras hjärta. Må det sticka dem. Må det inte lämna dem. Förrän de har vänt om från sin synd. Och att de inte skulle få frid innan de har kommit till Kristus. Att de skulle inse att de är på väg mot en dom. Att de har satt sig som domare. Men i verkligheten är det tvärtom. Allting ska vändas upp och ner. Och de ska bli dömda. Åh, Herre. Må det inse detta. Må det vända om till Kristus. Åh, Fader, vi känner alla någon här. Alla av oss här känner någon som inte försonad med dig. Åh, Fader, fräls den. Fräls den, Fader. Må Kristus Jesus vara deras frälsare. Åh, Herre, innan det är för sent. Vi ber för dem. Åh, Herre, förhärliga ditt namn. Förhärliga dig själv i Kristus Jesus, vår Herre. I hans namn ber vi. Amen.